Petrus.
God kväll.
Good evening.
Och välkomna till detta möte.
And welcome to this meeting.
Jag skulle vilja att vi började med att be.
I want to begin by a word of prayer.
Så Jesus, vi ber just nu att du välsignar vår tid tillsammans.
I pray that you will bless our time together.
Och vi ber att du öppnar ditt ord för oss denna kväll.
I pray that you open your word to us this evening.
Och vi ber att i Jesu namn vi ber detta. Amen.
Let's pray in the name of Jesus.
Okej. För er som lyssnar på bandet så undrar ni varför skrattar vi så mycket.
If you're listening to this recording, you might wonder why we're laughing a lot.
Det kommer vi inte att tala om.
But we won't tell you.
Utan ni behöver vara här.
But you must be here. You must come here.
Nu blir det ytterligare lite.
Drama här.
Okej. Så. Jag tänkte faktiskt göra så att vi ska läsa från första Korintherbrevet första kapitlet.
I thought we'd read from first Corinthians, the first chapter.
Och det är nämligen så här att jag skulle vilja undervisa från första Korintherbrevet.
Because I want to teach from first Corinthians.
Och faktum är att under reformationens tidiga dagar.
And actually in the early days of the reformation.
Så var det väldigt, väldigt vanligt att man predikade bibelböcker.
It was very common that they preached on different books in the Bible.
Vers för vers.
Verse by verse.
Och det finns många fördelar med det.
And there are many advantages too.
Därför att som pastor eller predikant.
Because as a pastor or preacher.
Så finns det kanske vissa tendenser ibland att man försöker undvika vissa ämnen för de är obehagliga eller vad det nu kan vara.
You might want to avoid certain subjects because they're not so pleasant to speak about.
Men när man predikar från en bibelbok.
But as you preach through a book in the Bible.
Kommer man inte undan det.
You can't get away.
Och man tar upp saker som på ett kanske ett naturligt sätt.
And you have to deal with things in a natural way.
Många tänker att aha, nu predikar han mot mig. Han tog upp det här ämnet bara för att jag är här.
And sometimes you might think that oh, he's preaching to me. He brought this subject up because of me.
Men nu vet vi att det är inte så därför att nu har vi kommit dit i våran undervisning.
Because now we know that that's not the case because this is where we've come in our teaching.
Så jag funderar på att gå igenom första Korinthierbrevet.
So I was thinking that I might go through first Corinthians.
Och tänkte att vi skulle läsa de första 9 verserna i kapitel 1 idag.
And I thought we could read the first 9 verses of chapter 1 today.
Så med början i vers 1.
Beginning in verse 1.
Från Paulus genom Guds vilja kallad till Kristi Jesu apostel och vår broder Sostenes.
Paul called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God and Sostenes our brother.
Till Guds församling i Korinth, de som helgats i Kristus Jesus, blir kallade och heliga tillsammans med alla de som på varje plats där de eller vi bor åkallar vår Herre Jesu Kristi namn.
To the church of God, which is at Corinth, to those who are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all who in every place call on the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours.
Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus.
Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.
Jag tackar alltid min Gud för er, för den Guds nåd som ni har fått i Kristus Jesus.
I thank my God always concerning you for the grace of God which was given to you by Christ Jesus.
Ty i honom har ni blivit rika på allt, i fråga om all tal och all insikt.
That you were enriched in everything by him, in all utterance and all knowledge.
Eftersom vittnesbördet om Kristus har fått stadigt fäste hos er.
Even as the testimony of Christ was confirmed in you.
Därför saknar ni inte någon nådegåva medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristi uppenbarelse.
So that you come short in no gift, eagerly waiting for the revelation of our Lord Jesus Christ.
Han ska också styrka er ända till slutet så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag.
Who who will also confirm you to the end, that you may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ.
Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin son, Jesus Kristus, vår Herre.
God is faithful, by whom you are called into the fellowship of his son, Jesus Christ, our Lord.
Första Korinthierbrevet är ett av två Korinthierbrev.
First Corinthians is one of two letters to the Corinthians.
Faktum är att det finns två Korinthierbrev till.
Actually there are two more letters to the Corinthians.
De står omnämnda i Paulus skrifter.
Paul mentions them.
Men de blev aldrig inspirerad skrift.
But they were never included in the inspired scripture.
Och faktum är att de är förlorade.
And actually they've been lost.
Men de står omnämnda.
But they are mentioned.
Korinth var en intressant plats.
Corinth was a very interesting place.
Grekisk mytologi talar om att det fanns en kung som hette Sisyphos. Eller Sisyphos, tror man säger.
In the Greek mythology there's this king mentioned, Sisyphos.
Och han på något sätt förlämpade gudarna.
And in some way he insulted the gods.
Och han fick som straff att rulla en sten upp för en kulle.
And his punishment was that he had to push this stone up a hill.
Och varje gång som han kom upp till toppen med stenen.
And every time he came to the top of the hill.
Så rullade stenen ner till botten på den här kullen och han fick börja om igen.
It rolled back down again and then he had to start from the beginning.
Och det var en 1900-tals filosof som tyckte att det här var ju exakt en bild av den moderna nutidsmänniskan.
And one 20th century philosopher thought that this is a picture of modern man.
Hur vårt liv är fullständigt syfteslöst.
That is, our life is totally void of meaning.
Vi skjuter den här stenen framför oss.
We're just pushing this stone ahead of us.
Och när vi tror att vi har uppnått ett mål.
And then when we think that we've achieved something.
Då måste vi på något sätt börja om igen.
Then we have to start.
Men den här staden, den blev förstörd av romarna.
The Romans destroyed the city.
På grund av ett uppror.
Because of a rebellion.
Men den blev återuppbyggd.
And then it was rebuilt.
Och den var väldigt strategiskt placerad.
And it was very strategically placed.
Och därför så var den situated. Därför så var den ett handelscentrum.
And it was a center for commerce.
Det var också huvudstaden i en provins som hette Achaia.
And it was the capital of a province called Achaia.
Och där fanns det en man som hette Gallio.
And there was a man called Gallio.
Och den mannen var landshövding där.
He was the prefect of the or the governor of the province.
Och det var han som gav Paulus tillåtelse att predika evangelium i den här provinsen.
And he gave Paul the permission to preach in this province.
Han står omnämnd i Apostlagärningarna 18.
He's mentioned in Acts 18.
Och vers 2.
Verse 2.
Och i den här staden så fanns det ett tempel.
And there was a temple in this town.
Och det här templet det var till en gudinna som hette Afrodite hennes, till hennes ära.
The temple was to Aphrodite, to her honor.
Och där frodades vad man kallade för tempelprostitution.
And there was a lot of temple prostitution.
Så de kom till staden från det här templet och erbjöd sina tjänster.
So they came from the temple into the city and offered their services.
Och jag vet inte hur bevandrade ni är i Platos skrifter.
I don't know if you're familiar with the writings of Plato.
Men när han talar om en korintisk flicka så är det egentligen ett ord för en prostituerad.
But when he uses the word a Corinthian girl, then he means a prostitute.
Och faktum är att den här staden var känd för två saker.
And actually this town was famous for two things.
Dels för sin materialism.
One thing was that it was a very materialistic place.
Och dels för sin omoral.
And a very immoral place.
Så när vi nu tittar på den här, det här Korinthierbrevet.
So now when we look at this letter to the Corinthians.
Så ska vi ha det här som åtanke?
We must have eller i åtanke, this, in our minds.
Att det var en väldigt syndig stad.
That this was a city full of sin.
Och i första Korinthierbrevets sjätte kapitel.
And in 1 Corinthians 6.
Så gör Paulus en lång lista på olika synder.
And Paul writes down a long list of different sins.
Och sen säger han i vers 11.
And then it says in verse 11.
Att sådana var en del av er.
That some of you were like that.
Och naturligtvis så kom människorna ut ur någonting som var en oerhörd en oerhörd omoral.
And of course people came from this background, from this immorality.
Och det var en väldigt hednisk plats.
It was a very heathen place.
Den här boken, när det gäller bibelkritiken, så brukar ju alla bibelböcker ifrågasättas.
All in the Bible criticism, then all books are questioned.
Var det verkligen den och den som skrev det?
Did really this person write this book?
Skrevs den verkligen när det påstås att den skrevs?
Was it really written when it's claimed to be written?
Men faktum är att när det gäller just Korinthierbreven,
actually when it comes to the letter to the Corinthians,
så är det inte några större tvivel här, annat än att det var Paulus som skrev dem.
There are no real doubts except that the fact that it was Paul who wrote them.
Paulus reste under sin första missionsresa.
On his first mission trip Paul was traveling.
Då reste han via Korinth.
Through Corinth.
Han stannade där 1.5 år.
And he stayed there for 1.5 years.
Och etablerade kyrkan.
And he established a church.
Under sin livstid besökte han den 3 gånger.
And he visited the church 3 times.
Alltså 2 gånger utöver det här första perioden när han stannade där.
2 more times after this.
Han skrev 2 brev.
And he wrote 2 letters.
Som har funnit sin väg in i vår bibel.
Which we find in our Bible.
Sen skrev han ytterligare 2 brev.
And then another 2 letters.
Som bibeln inte har.
Which are not in the Bible.
Men de står omnämnda i Bibeln.
But they are mentioned in the Bible.
Efter att han hade varit i Korinth så åkte han till Efesus.
And when he left Corinth he went to Ephesus.
Och där stannade han också en längre period, ett antal år.
And he also stayed there for a long time, a couple of years.
Det var därifrån som han skrev första Korinthierbrevet.
And from Ephesus he wrote the letter to the Corinthians.
Och olika bibellärare har lite olika syn på exakt när det var.
And different Bible teachers can't quite agree when he wrote it.
Men personligen tror jag att det var ungefär 5 år efter det, eller 56-57 efter Kristus.
I think he wrote it about the year 55 or 56 after Christ.
Och någonstans i den tidsperioden.
Somewhere around there.
Men vi ska titta lite grann på de här 9 första verserna.
But let's look at these 9 first verses here.
Och de första 3 verserna kallar jag, så står det också i folkbibeln som jag använder här.
These first 3 verses, my heading is.
Det står att det är en hälsning.
A greeting.
Så han ger en hälsning här.
So he's giving a greeting.
Och han titulerar sig själv som apostel.
And he calls himself an apostle.
Och det gör han av en speciell anledning.
And he does this from a certain reason.
Han var ifrågasatt som apostel.
He was questioned as an apostle.
Han kommer att ta upp det här väldigt mycket mer sen i andra Korinthierbrevet.
And he will deal more with this in 2 Corinthians.
Men även här så försvarar han lite grann sitt apostlaskap.
But he is also defending his role as an apostle here.
Idag finns det många som hävdar att de är apostlar.
Many people today claim to be apostles.
Och man menar att en apostel är någon som har fått en särskild gåva att pionjärarbeta.
They claim that to be an apostle means that you're an apostle if you have a special gift to do pioneering.
Att gå ut och plantera församlingar.
To plant churches.
Och bara för ett antal år sedan här så var det den rörelse i Sverige som betonade det här väldigt mycket.
And just a few years ago there was a movement in Sweden and they proclaimed this a lot.
Men om vi tittar lite grann på vad skriften säger.
But if we look at what the Bible says.
Så ser vi att en apostel krävdes av en apostel att de hade vissa egenskaper.
Then we see that there are certain characteristics that you had to have if you were an apostle.
Och det finns flera olika saker, men de tre som jag tycker är kanske viktigast i sammanhanget.
And I think the three main things are.
Det är att först och främst så var de handplockade av Jesus Kristus själv.
First one is that they were handpicked by Jesus himself.
För det andra så skulle de ha sett hans uppståndelse.
And second was that they had seen his resurrection.
De skulle ha sett honom så som uppstånden.
They would have seen him resurrected.
Och den tredje egenskapen det var att de skulle i sina liv manifestera apostolisk auktoritet.
And the third one was that they had an apostolic authority in their lives.
Vilket innebar tecken och under och mirakler.
Which means signs and wonders and miracles.
Och naturligtvis den biten kan man alltid hävda lite grann och tyvärr blir man ofta subjektiv då och säger oh, men det sker mirakler runt den personen.
And of course you can claim this last point but and often you get subjective and say well there are miracles happening around
men
this person.
Det var just av de här anledningarna som Paulus var ifrågasatt.
But Paul was questioned just for these reasons.
Därför att han hade ju inte blivit handplockad av Herren Jesus Kristus.
Because he had not been handpicked by Jesus Christ.
Han hade ju inte sett honom som uppstånd.
He had not seen him as a risen when he was risen.
Men det hade han.
But he had.
I apostlarna 9.
In Acts 9.
Och hans Damaskusupplevelse.
And in his experience on the road to Damascus.
Och det var därför han försvarade sitt apostlarskap.
And that's why he defended his apostleship.
Han hade blivit handplockad av Herren Jesus Kristus.
He was handpicked by the Lord Jesus Christ.
Han hade sett en vision.
He had seen a vision.
Han hade till och med blivit uppryckt till den tredje himlen.
And he'd even been pulled up to the third heaven.
Där Guds tron står.
Where the throne of God was.
Och blivit personligt undervisad av honom.
And been taught personally by him.
Och vid ett ställe så säger han att alla de tecken och under som kännetecknar apostlarna.
And summary says that all the signs and wonders that characterize an apostle.
De har ni också sett hos mig.
You have also seen those with me.
Så han var en genuin apostel.
And he was a genuine apostle.
Men låt oss vara försiktiga när vi hör människor säga liksom vad den och den personen är en apostel.
But let's be careful if you hear people say well this and that person is an apostle.
Ja, ur ett pionjärperspektiv.
Maybe if you look out of a pioneering perspective.
När människor går ut och startar församlingar.
If you go out and you start churches.
Visst kan man säga att de på ett sätt agerar som apostlar.
Then in a way of course you can say that they are acting as apostles.
I en sekundär mening.
In a secondary meaning.
Men i den primära meningen av en apostel.
But in the primary meaning of being an apostle.
Så måste vi säga att det är inga apostlar idag.
We can say that we don't have apostles today.
Utan det var de 12.
It was those 12.
Och sedan var det också Paulus.
And then Paul.
Som var väldigt unik.
They were unique.
I samma vers så nämns en broder som heter Sosthenes.
And in the same verse this other brother was mentioned, Sosthenes.
Och det här var med all sannolikhet synagogsföreståndaren i Korint.
And this was probably the head of the synagogue in Corinth.
Om ni kommer ihåg i Apostlagärningarna 18.
If you remember in Acts 18,
och vers 17,
verse 17,
står att de släpade ut den här föreståndaren och misshandlade honom.
It says that they pulled this man out and manhandled him.
Och det står där att han hade samma namn.
And he has the same name.
Och väldigt intressant, men troligtvis så är det så att det var denne man som hade kommit till tro och var nu en del av församlingen.
So probably this man had become a believer and was part of the church.
Och många tror också att det var han som hjälpte Paulus att skriva.
And many think that he was the one who helped Paul to write.
En så kallad sekreterare.
He was a secretary.
I vers 2.
And in verse 2.
Så står det så här.
It says.
Han talar om de som har helgats.
He's speaking about those who are called to be saints.
När vi tittar på de olika bibelböckerna.
When we look at the different books of, in the Bible.
Så ser vi att de allra flesta börjar med att tala om rättfärdiggörelse.
We see that most of them begin by speaking of being righteous.
Justification.
Justification.
Men vilket är egentligen pånyttfödelse?
Which is really to be born again.
Men här talas det om helgelse.
But here he's speaking about sanctification.
Och vad är helgelse?
And what is sanctification?
Finns två olika typer av helgelse.
There are two different kinds of sanctification.
Att vara helgad, det är ett grekiskt ord som är hagiazo.
To be sanctified is a Greek word, hagiazo.
Och det betyder att vara avskild.
Which means to be separated.
Så med andra ord, vi blir avskilda till Gud i det ögonblick vi tror.
So in other words, we are separated unto God the moment we believe.
Det är vår ställning hos Gud.
That's our position with God.
Men oftast när helgelse nämns.
But often, most of the time when sanctification is mentioned.
Så talas det om i erfarenhetstermer.
It's in the sense of our experience.
Och det talas egentligen om en förändring av vårt yttre beteende.
That is actually that our outward behavior is changed.
Vi har blivit rättfärdiggjorda.
We have been made we have been justified.
Och sedan så har vi också blivit helgade en gång för alla.
And we have been sanctified once and for all.
Vi är avskilda och tillhör honom.
We are separated and we belong to him.
Men nu börjar en förvandling av våra liv.
But now a change is taking place.
Därför att Gud bor i oss.
Because God is living in us.
Och det är det här som han nu börjar att tala om.
And now he's speaking of this.
Och det är intressant att han gör det.
And it's interesting that he mentions this.
Han går direkt på helgelsen här.
He just goes straight to sanctification here.
Därför att det var det som han behövde ta upp här.
Because that's what he needed to deal with.
I vers 3.
And in verse 3,
så talar om nåd och frid.
He speaks of grace and peace.
Och han talar om hur korinterna är föremål för denna nåd.
And that the Corinthians are the objects of this grace.
Trots deras dåliga uppförande.
Although despite their bad behavior.
Han hade både goda och dåliga nyheter för dem.
He had good news and bad news for them.
Men han börjar med de goda.
But he begins with the good ones.
Han säger att ni är helgade.
He says you're sanctified.
Ni är föremål för hans nåd.
And you're objects of his grace.
Ni är verkligen Guds församling.
You're really the church of God.
Ni är verkligen samma Guds barn.
You're actually the true God of true children of God.
Därför att alla de här sakerna har ingenting att göra med det yttre beteendet.
And this has nothing to do with your outward behavior.
Det handlar bara om Guds nåd.
It's just grace of God.
Men sen vet vi att han kommer att börja tala mycket mer om andra saker.
But then we know that he deals with other things.
Och nästa del här, verserna 4-6.
And then the next portion, verses 4-6.
Den handlar om tacksägelse.
It's about thanksgiving.
Och då kanske vi säger så här, hör tacksägelse verkligen hemma i den här boken?
Is thanksgiving really something that should be in this book?
Hur kunde Paulus tacka Gud för Korinterna?
How could Paul thank God for the Corinthians?
Jag menar, hallå, om vi flyttar fram lite grann här några kapitel.
I mean, if you just look forward a little bit.
Vi behöver inte ens gå till nästa kapitel.
You don't even have to look at the next chapter.
Efter en stund där så kommer vi se hur det var splittringstendenser i kyrkan.
Just in a short while we'll see that there were a division in the church.
Det fanns omoral.
And immorality.
Det fanns allt tänkbart.
There were all sorts of things.
Det var verkligen ingen exemplarisk kyrka.
It was no righteous church.
Men likväl så tackar han alltid Gud för dem.
Anyway, he just thanks God for them.
Och för den nåd som ni har fått i Jesus Kristus.
And for the grace of God in Jesus Christ.
Och vad var deras problem egentligen?
What was their problem really?
Man kan säga att problemet här i Korint var motsatsen till problemet som fanns i Galatien.
You can say that the problem in Corinth was the opposite of the problem in Galatia.
I Galatien så var problemet lagiskhet.
In Galatia the problem was legalism.
Där handlade det om omskärelse.
It was circumcision.
Där handlade det om lagen.
It was the law.
Där handlade det om religiösa ritualer.
About religious rituals.
Det handlade om att vara judisk.
About being a Jew.
Det handlade om sådana saker.
It was about those kind of things.
Religiösa ting.
Religious things.
Men här är det liksom motsatsen.
But here we find the opposite.
Vi märker här att de förstod Guds frälsande nåd.
We can see that they understood the saving grace of God.
De var Guds barn.
They were the children of God.
Men de på något sätt hade tagit Guds nåd till sig på ett felaktigt sätt.
But somehow they had taken God's grace in the wrong way.
Och de menade liksom att om vi nu har blivit Guds barn.
And they thought that now we have become children of God.
Och Guds nåd är stor.
And his grace is great.
Vilket är sant.
And that's true.
Då kan vi också synda så mycket vi vill.
Then we can sin as much as we want.
Det är nästan som att det är bara bra.
It's good really.
Därför att då får Gud en chans att visa sin nåd på oss.
Because then God gets this opportunity to show his grace to us.
Men om vi läser Romarbrevets sjätte kapitel.
But if we look at Romans 6.
De första verserna.
The first few verses.
Så säger han att ska vi verkligen synda mer nu när vi har kommit till tro?
He writes that should we really sin more now that we have become believers?
Så att nåden blir större.
So that grace becomes bigger.
Och han säger absolut inte.
He says not.
Hur skulle vi kunna göra det?
How could we do that?
Hur skulle vi kunna göra detta utan att Guds kärleksfulla disciplin kommer över oss?
How could we do that and not be disciplined by God in his love?
Hur kan vi göra detta med gott samvete?
How could we do this with a good conscience?
Hur kan vi tacka Gud för det vi har fått genom att göra på det här sättet?
How can we thank God for what they have received in doing this way?
Men de hade en extremt hednisk bakgrund.
But they had a really heathen background.
Det var en otroligt omoralisk stad och plats.
And the place was really immoral.
Och de använde verkligen Guds nåd som en förevändning att synda.
And they really used the grace of God as a reason to sin.
Och vi vet att så inte är fallet.
And we know that we shouldn't.
Det här dyker ofta upp.
And this comes very often.
Människor har svårt att tro att vi som kristna skulle kunna synda.
People find it hard to believe that we as Christians could sin.
Och man sätter olika nivåer på synden.
And you
you
classify sin
på olika sätt.
Och
menar liksom att nej, den här synden kan man inte få nåd för.
And you say that this sin you can't receive grace for this sin.
Men det är inte vad Bibeln säger.
But that's not what the Bible says.
Det finns ingen synd som är så stor.
No sin is so big.
Eller så svår.
Or hard.
Eller hemsk.
Or terrible.
Att det inte skulle finnas nåd för den.
That the grace is not sufficient for it.
Det är inte det det handlar om.
That's not what it's about.
Men om vi är sanna Guds barn.
But if we are true children of God.
Då kommer också någonting att hända.
Then something will happen.
I Hebreerbrevet 12.
In Hebrews 12.
Verserna 5-11.
Verses 5-11.
Talar om att tecknet på att vi är Guds barn.
It's just the sign that we are the children of God.
Det är att vi blir föremål för hans kärleksfulla disciplin.
Is that we are become the objects of his loving discipline.
Så det fanns inga doktrinära disputer här i Korinth.
So there was no dispute on doctrines in Corinth.
Det var inte det att de ifrågasatte det som Paulus undervisade.
And they weren't questioning what Paul was teaching.
Det var inte att de diskuterade omskärelse eller hålla lagen.
They weren't discussing circumcision or the keeping the law.
Utan här handlade det helt enkelt om att de hade tagit Guds nåd till sig på ett felaktigt sätt.
But the thing here was that they had received God's grace in the wrong way.
Som Paulus skriver vid ett tillfälle.
As Paul is writes somewhere.
Att allt är tillåtet för mig.
That everything is allowed.
Men allt är inte nyttigt.
But not everything is expedient.
Och det här var sannligen inte nyttigt.
And this was certainly not expedient.
Och Paulus säger att den här livsstilen som ni har.
And Paul is saying that the lifestyle that you have.
Den kommer inte jag att acceptera.
I won't accept it.
Det är inte vad jag har undervisat.
It's not what I have been teaching.
Det är inte vad vi tror.
It's not what we believe.
Och det är inte någonting som Gud kommer att acceptera i långa loppet.
And God won't accept it in the long run.
Men sen går han vidare här i vers 5.
But then he continues in verse 5.
Och säger att de har blivit rika på allting.
And says that you were enriched in everything.
Och ordet för rika här, det är plutizo i grekiska.
And the word enriched is plutizo in the Greek.
Jag vet inte om ni vet vad en plutokrat är för någonting.
I don't know if you know what a plutocrat is.
En plutokrat är egentligen eller plutokratism.
Ja, oh, plutokratism.
Det är ett samhälle där vad ska man säga, de rika styr.
It's in a society the rich people are ruling.
Alltså ju mer pengar jag har, ju mer makt och inflytande har jag.
The more money I have, the more power I have.
Så han talar om det ur ett andligt perspektiv.
And he speaks of it from a spiritual perspective.
Ni är som andliga plutokrater.
You're like spiritual plutocrats.
På grund av den rikedom ni har.
Because of the riches that you have.
Så kan ni ha ett enormt inflytande.
You have such an enormous influence.
Därför att ni har blivit givna så mycket.
Because you have been given so much.
Och han säger ni är rika på tal och insikt.
And he says that you are rich in vad står det? In
word and knowledge, tror jag det står i engelska.
Information.
Fem.
In utterance and knowledge.
Okej. Och det här ordet för tal.
And this word for utterance.
Det är faktiskt logos.
It's logos.
För de var rika på Guds ordet.
So they were rich in the word of God.
Och de hade insikt i de här sakerna.
And they knew these things.
Hur visste de? Vad studerade de?
How did they know? What did they study?
De hade inget Nya Testament.
They didn't have a New Testament.
Det var möjligen ett par bibelböcker som hade hunnit skrivas.
Maybe a couple of Bible books had been written.
Kanske Galaterbrevet, kanske Jakobs brev.
Maybe Galatians and the letter of James.
Men hade de verkligen tillgång till det? Möjligen.
But if they had them, possibly.
Men de hade Gamla Testamentet.
But they had the Old Testament.
Och profeterna var fortfarande verksamma den här första tiden av församlingen.
And the prophets were still there at this first time of the church.
Och de undervisade egentligen allt det som vi idag har i Nya Testamentet.
And they were teaching what we have today in the New Testament.
Så de hade verkligen insikt i Bibelns värld.
So they had an insight into the world of the Bible.
Och gåvorna var i funktion.
And they had the gifts.
Som vi kommer att se senare.
As we see later.
Men de var rika på allt.
And they were rich in everything.
Och det säger han till denna syndande församling.
And this says to this church that is sinning.
Denna församling som är allt annat än ett exempel för kristna.
This church that is really no example to other Christians.
Men vad säger Efesierbrevet 1:3?
But what does Ephesians 1:3 say?
Vi har blivit välsignade med alla de himmelska välsignelser.
That we have been blessed by, with all the heavenly blessings.
Och detta har ingenting med det yttre uppförandet att göra.
And it has nothing to do with our behavior.
Det har allt att göra med den nya födelsen.
But it has everything to do with our new, with being regenerated.
Vad vi tar emot i det ögonblick vi sätter vår tro på Jesus Kristus.
What we believe the moment when we receive Jesus Christ.
Och sen i vers 6.
And then in verse 6.
Så står det att det här vittnesbördet om Kristus hade fått stadigt fäste hos dem.
It says that the testimony of Christ was confirmed in you.
De var väl undervisade.
They had good teaching.
Jag menar, tänk er själva att ha suttit 1,5 år under aposteln Paulus undervisning.
And just imagine to be taught by the apostle Paul for a year and a half.
Han var ingen söndagskristen.
He was no Sunday Christian.
Jag lovar att han var igång varenda dag.
I can promise you that he was on the go every day.
Morgon och kväll.
Day and night.
Undervisade han.
And he was teaching them.
Så det här var ingen församling som bara hade någon slags baskunskap.
So this was not a church that had only a basic knowledge.
Utan det var en välundervisad församling.
But they were well taught.
Paulus hade byggt vidare på en grund. Eller för att han hade lagt en grund med det.
Paul had established the foundation.
Den tredje och sista delen här.
And the third portion here.
Verserna 7 till och med 9.
Verses 7 to 9.
Skulle jag kalla för ett konstaterande.
I want to call it a statement.
Först hade vi en hälsning i de första tre verserna.
To begin with, the first three verses we had a greeting.
Sen hade vi en tacksägelse i verserna 4 till 6.
And then verses 4 to 6 we had thanksgiving.
Och nu har vi ett konstaterande.
And now we have a statement.
Och i vers 7.
And in verse 7.
Så talar han om att de inte saknar någon nådegåva.
He says that lack no gift.
Lite längre fram i den här boken, så framförallt i kapitel 12.
And later on in the book, especially in chapter 12.
Så kommer vi att tala om gåvorna.
We will we'll be speaking about the gifts.
Och beroende lite grann på hur man grupperar och kategoriserar dem.
And depending on how you categorize them.
Så talar Bibeln om en sådär 18 eller kanske 20 gåvor.
The Bible mentions about 18 or 20 gifts.
De finns i första Korinthierbrevet 12, som vi kommer till så småningom.
You can see them in First Corinthians 12.
De finns i Romarbrevet 12.
And in Romans 12.
De finns i Efesierbrevet 4.
And in Ephesians 4.
Men vi kommer att tala mer om dem senare.
But we'll speak more about them later.
Så jag säger inte mycket om dem nu.
So I won't talk so much about them now.
Men de saknade inte någon.
But they didn't lack anyone.
Så återigen ser vi hur rik den här församlingen var.
So we see again how rich they were.
De verkligen upplevde Guds närvaro.
They really sensed the presence of God.
Och Gud verkade i dem och bland dem.
And God was at work in them and among them.
Men det står här att de väntade på hans återkomst.
And it says that they waited for the day of the Lord Jesus Christ.
Och är inte det intressant?
That's interesting.
Därför att jag märker det i mitt eget liv.
Because I notice in my own life.
Att det finns någon slags koppling mellan det här och hur pass andligt vitala vi är.
There's some kind of relation between this and how spiritually vital we are.
Den här längtan efter hans återkomst.
If we're in a good spiritual shape.
En
longing for his coming back.
En ljummen församling.
And a lukewarm church.
Brukar inte vänta på hans återkomst.
Usually don't look forward to his coming back.
Men en kyrka som är brinnande för Herren.
But a church that is on fire for the Lord.
Brukar vänta på den och tala om den.
They are waiting for it and they're speaking about it.
Så återigen, på något sätt så fanns den, eller var Korintherförsamlingen ändå en andlig kyrka.
And so again this church in Corinth was really a spiritual church.
Men de hade bara på något sätt tagit till sig nåden på det här sättet.
But somehow they had just received grace in this way.
Att vi har nu blivit frälsta ut ur denna hedendom.
We have been saved from this paganism.
Men på grund av den här nåden.
And because of this grace.
Så kan vi ändå liksom uppleva det bästa av båda världarna.
We can have the best of both worlds.
Och Paulus sa nej, inte så.
And Paul says no, not at all.
Och sedan i vers 8.
And in verse 8.
Står att han ska styrka oss eller styrka dem ända till slutet.
Says that he will confirm you to the strength.
Så att ingen kan anklaga dem på vår Herre Jesu Kristi dag.
So that they may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ.
Och det här är verkligen evig säkerhet.
And it's really eternal security.
Filipperbrevet 2:13 talar om.
And Philippians 2:13 is mentioned.
Det står att det är han som verkar i oss både i vilja och gärning.
That he is at work in us both to will and do.
Så Gud verkar i oss.
So God is at work in us.
Han verkligen ser till att han som har påbörjat ett gott verk.
And he really is
has begun a good work.
He's really checking that the one has begun the good work.
Han ska också avsluta det.
He will also finish it.
I Filipperbrevet 1:6.
In Philippians 1:6.
Och jag tänker just på hur Guds frälsning är så total.
And I also thought that the salvation of God is so complete.
Vår ande blir född på nytt i trons ögonblick.
Our spirit is born again in the moment we believe.
Vår själ blir förvandlad och omformad till hans avbild dagligen.
And our soul is conformed to his image daily.
Och en dag så kommer vi att slutligen bli frälsta också vad beträffar kroppen.
And then one day finally we will be saved, our bodies will be saved.
Vi får en uppståndelsekropp.
And we receive the resurrection body.
Så vi har en ställningsmässig helgelse.
So we have a positional sanctification.
Som har med anden att göra.
And this has to do with the spirit.
Vi har en progressiv helgelse.
And then we have a progressive sanctification.
Som har med själen att göra.
And this has to do with the soul.
Och vi har en slutlig frälsning.
And then we have
helgelse, förlåt mig.
Then we have the final sanctification.
Som har med kroppen, den uppståndelsekroppen att göra.
And this has to do with our resurrection body.
Som apostel Paulus också talar om här senare i 15 kapitlet.
The apostle Paul mentions this in chapter 15.
Han ägnar halva kapitlet åt uppståndelse.
And he writes half a chapter about the resurrection.
Men vi slutar här med vers 9.
Let's end here in verse 9.
Och det här är, som jag ser det, verkligen en nyckelvers.
And as I see it, this is a key verse.
Att Gud är trofast.
That God is faithful.
Han har kallat oss till gemenskap.
And he has called us into the fellowship.
Med sin son Jesus Kristus.
Of his son Jesus Christ, our Lord.
Vilken fantastisk inbjudan.
This is such an invitation.
Och jag tror att det här är den versen som, efter att ha byggt upp dem i sin ställning i Kristus.
First he edifies them in his position in Christ.
Nu kommer han att ta itu med problem efter problem.
And now he will deal with problem after problem.
Men innan han gör det.
But before that.
Så vill han liksom sätta allting i sitt rätta perspektiv.
He wants to put everything in its right, in its true perspective.
Och han säger att om ni förstår det här.
And he says, if you understand this,
ja, då skulle, eller kommer många av de här problemen inte längre att vara ett problem.
Then many of these problems will no longer be problems.
Därför att om vi förstår att vi är kallade till gemenskap med hans son.
Because if we understand that we're called into fellowship with his son.
Då följer vi inte människor och yttre ting.
We are not following men or outward things.
Utan då följer vi honom.
But we follow him.
Och det är bara en djup relation med Jesus Kristus som kan lösa problem.
And only a deep relationship with Jesus Christ may solve our problems.
Men det finns så mycket böcker skrivna.
So many books have been written.
Det finns så mycket material att tillgå.
There's so much material.
Med olika punkter hur vi liksom ska lösa olika problem.
Different points how we can solve different problems.
Och de kan vara mer eller mindre bra.
And some of them are good and some are not so good.
Men den här versen är nyckeln.
But this verse is really the key.
Vi är kallade till gemenskap med hans son.
We are called into the fellowship of his son.
Vi läser Guds ord.
And we read the word of God.
Vi umgås med människor i Kristi kropp.
And we take time together with the body of Christ.
Det är verkligen där som förändringen sker.
And that's where change takes place.
Och det är det han säger här.
And that's what he's saying here.
Att om en verklig förändring ska ske i Korintherförsamlingen.
But if there really if a real change will take place in the church of Corinth.
Då behöver ni verkligen förstå att ni först har blivit kallade till gemenskap med honom.
You must understand first of all that you have been called into fellowship with him.
Problemet i Korint.
The problem in Corinth.
Det var att staden hade förändrat dem.
Was that this town had changed them.
De hade inte förändrat staden.
They hadn't changed the town.
Det var motsatsen till vad Matteus 5 talar om.
It's the opposite of Matthew 5.
Verserna 13 och 14.
Verses 13 and 14.
Så att vi ska vara salt och ljus.
Where it says that we must be salt and light.
De hade istället tagit in allting.
They had received everything.
Och vi ser det här så ofta.
We see this very often.
Att vi som kristna tror att om vi tar ställning för någonting.
That we think as Christians if we take stand for something.
Då skrämmer vi bort människor.
if we stand up for something, then we frighten people.
Om vi har övertygelser om någonting.
And if we have convictions.
Ja, då är vi inte intressanta längre.
We are no longer interesting.
Men faktum är att det är precis tvärtom.
But actually it's the reverse.
Det är just då som saker händer.
That's when things start happening.
Det är då som människor blir attraherade.
And that's when people are attracted.
Kanske inte alla.
Maybe not everyone.
För många förhärdar sig.
Because maybe many harden their hearts.
Men Gud drar.
God will draw us.
Och Pastor Jay talade om det i Malmö här i helgen.
Pastor Jay spoke of it in Malmö this weekend.
Hur vårt jobb är att lyfta upp Kristus.
But our job is to lift up Christ.
Hans jobb är att dra människor.
And his job is to draw people.
Och jag tänker just på det också i det här fallet.
And I was thinking in this case too.
De hade inget effektivt vittnesbörd.
That they didn't really have a good testimony.
De hade missförstått Guds nåd.
They had misunderstood the grace of God.
De förstod så mycket.
They understood so much.
Och de på ett sätt hade rätt.
And somehow they were right.
Men ändå så fel.
Yet they were wrong.
Och därför hade så mycket gått snett i församlingen.
And so much had gone wrong in the church.
Och nu hade så Paulus ingen annan utväg än att skriva det här brevet.
The only way now that Paul could deal with this was to write this letter.
Och han gör det.
And he does it.
Och nu ska vi under ett antal gånger här titta på de här olika sakerna som han skrev om.
And now we'll take a few times to look at the things that he wrote.
Men det är ett jättespännande brev.
I think it's really an exciting letter.
Och jag tror inte att det finns knappast något område eller som inte på något sätt tar sig tur med.
I think he really deals with every area.
Väldigt rik bok.
It's a very deep book.
Så låt oss hålla dig i bön.
So let's pray for it.
Och be att Herren uppenbarar för oss vad han vill säga genom den här boken.
That the Lord will reveal to us what he wants to show us in this.
Så Jesus, vi tackar dig just nu.
And Jesus, we thank you now.
För ditt ord.
For your word.
Första Korinthierbrevet.
First Corinthians.
Undervisningen från aposteln Paulus.
And the teaching from the apostle Paul.
Tänker på de här första 9 verserna.
And I was thinking these first 9 verses.
Om hälsningen som han hade till församlingen.
And the greeting that he gives to the church.
Och han börjar med att bygga upp dem.
He begins by building them up.
Och hur han fortsätter med att tacka Gud för dem.
And he continues and he thanks God for them.
Och verkligen påpekar hur rika de är.
And he really mentions how rich they are.
Och sen konstaterar han bara att Gud är trofast.
And then he says that God is faithful.
Han kommer att göra det.
And he will do it.
Så Jesus, vi ber för de här tankarna nu i ditt namn.
And Jesus, we pray for these thoughts now in your name.
Amen.
Amen.